Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Paul Elvaja här, Galaxens bästa MMA-podd. Hur har ni det där ute? Hoppas att ni har haft en fin vecka. Här i Stockholm så öser det just nu ner snö denna måndag. Och igår när jag var ute och promenerade så sa jag: åh, tänk vad skönt nu om det inte kommer någon mer snö nu när det ändå är så mycket sol och det är så härligt här ute. Men sen dundrade snön ner som att den kom från ingenstans. Men jag hade väl bara inte kollat väderleken på ett par dagar. Jag har inte något emot snö, men det var väldigt skönt när det ändå har försvunnit. Jag tycker att det är lite jobbigt när det är så här snö och så försvinner, snö och så försvinner. Eller att det bara är snö, för det är väldigt fint, det blir ljust och så här härligt. Men nu börjar det snöa igen. Och när jag kollade så ser det ut som att det kommer att typ regna bort om några dagar. Så vi får se hur det här håller i sig. Innan vi går in på UFC Fight Night 219, Andrade versus Blanchfield och även Lena Lensberg som gjorde sin sista match som jag kommer att prata om också, så vill jag ta upp viktig information här för er som lyssnar på podden. Och det här är information som jag är jättemedveten om kommer säkert att vara otroligt jobbigt för en del av er, och vissa av er kommer nog tycka att det är superirriterande. Några kommer säkert bli skitförbannade på mig för att jag tar det här beslutet, och sen några kommer bara tänka: ah, okej, okay, nice, det rör inte riktigt mig om ryggen att det här händer. Så vad är det som jag så kryptiskt just nu förklarar? Jo, det är så här: MMA-podden Timmen, den kommer ni alla att kunna fortsätta kolla på. Den kommer att dyka upp på YouTube. Den kommer med största sannolikhet även att hamna som podd. Det är inte en garanti att den alltid gör eller kommer göra det. Men den kommer man i alla fall kunna se. Den kommer fortsättningsvis vara 18.00 på tisdagar. Men det kommer bli ett uppehåll här nu några veckor fram. Cirka 2-3 veckor fram så kommer det bli ett uppehåll på MMA-podden. Men den sänds imorgon. Så att imorgon 18.00 så är det MMA-podden helt som vanligt. Det är ingen skillnad på morgondagen. Men de kommande 2-3 veckorna efter det kommer vi ha ett litet uppehåll. Och det beror helt enkelt bara på att jag har just några tisdagar framöver så har jag grejer bokade som jag inte kommer kunna ändra på. Så därför kommer den att utgå. Så istället för att byta dag och sådär och hålla på och fladdra så kommer jag istället låta den utgå. Eller försvinna från en liten period. Men det är inte MMA-podden Timmen jag är här för att prata om, utan jag är bara här för att förklara att MMA-podden Timmen kommer ni kunna avnjuta gratis. Precis som ni har fått göra. Men det gäller inte resten av podden. Resten av podden som släpper ett avsnitt en gång i veckan, ibland två, det kommer från och med nästa vecka att vara helt och hållet Patreon-exklusivt. Så vill man fortsätta lyssna på podden, då blir man Patreon. Och man blir Patreon tier 2 eller högre. Den lägre tiern är fortfarande bara ett stöd för att man gillar podden. Men vill man lyssna på avsnitten, då ligger de tier 2 alternativt 3. Jag vet att vissa av er där ute är inte några fans av att kanske joina just Patreon. Därför har jag också lagt upp att man kan bli Acast Plus-medlem. Det finns två tiers där. Det finns en tier 1 och en tier 2. men de är av exakt samma summa och du får exakt samma sak som du får på Patreon. Så det är bara samma pris, exakt samma content. Ja, man kanske får någonting mer genom att vara på Patreon ifall jag någon gång skriver ett inlägg. För det tror jag inte jag kan göra på Acast Plus. Men det är väl kanske en liten sak att missa. Så som sagt, för att verkligen så här, konstatera en gång till att den vanliga podden, den kommer från och med nu att bli Patreon-exklusiv. 10-2, då får man tillgång till den. 10-3, då får man det också. Men lyssnar man på Acast Plus, då är det 10-1 eller 10-2 som funkar. För det finns bara två 10 där. Men ni andra som är på Patreon, om ni är på den lägsta 10, så rekommenderar jag att höja upp till 10-2, för att på sikt kommer jag att ta bort det som just nu är 10-1. Det kommer att försvinna. Så det bara finns två alternativ, eller kanske kommer någonting annat sen. Och nu vet jag att såklart många av er frågar, men varför gör du så här? Och det finns ett väldigt enkelt svar på varför jag gör så. Jag gör så ur den enkla anledningen att podden måste gå runt. Det är därför jag gör det. Jag lägger den där för att podden måste gå runt. Och jag har haft lite uppförsbackar med egentligen båda poddarna i vissa perioder. Ibland är jag jättepeppad, ibland är jag inte superpeppad, och ibland känns allting superbra, och sen ibland frågar jag mig vad det egentligen jag håller på med. Så är det. Jag har alltid varit väldigt ärlig och öppen i den här podden. Ni som följer min andra podd Öppet Sinne vet också att jag alltid varit väldigt ärlig och öppen i allting som jag egentligen gör. Så jag håller inte på och svamlar om saker som inte är. Men jag har lagt ena podden på is, och det finns en väldigt stor anledning till varför den ligger på is. Och för er som har lyssnat på Så in själen, som jag gästade idag med Agneta Sjödin, så får ni säkert lite mer svar om vissa av de besluten som jag har tagit och varför. Och jag tror att ni kommer förstå verkligen varför jag väljer att lägga den här just nu bakom betald vägg. Men det är väl helt enkelt det. Det här är ett sätt att få podden att fortsätta. För jag vet att folk gillar inte att höra sånt, men pengarna måste in. Det är precis som vilket annat jobb som helst. Pengarna måste komma in. Man kan göra grejer under en viss period och tjäna ganska lite på det, men till slut så är det rent krassa sanningen är att pengar måste komma in. För att det tar tid, det kostar. Och jag vet att ni tycker sånt här är skittråkigt att lyssna på. Och det är helt okej att tycka att det är tråkigt, men det är tyvärr sanningen. Så om ni undrar, så är det som är anledningen. Det är liksom anledningen. Och jag tvingar ingen att fortsätta lyssna på podden. Det är verkligen så här helt frivilligt. Man kan bara kolla på MMA-podden timmen, fortsätta avnjuta av mina intervjuer och livechattar som kommer där, och då kanske dyker upp lite konversationer om fighter som kommer vara och så. Absolut. Men ni som vill fortsätta lyssna, jag uppskattar jättemycket att ni kommer över till Patreon eller signar upp er på Acast Plus. Det är egentligen vilket som. Ni kommer att hitta länkar i bion till båda två för att ha möjligheten att signa upp sig. Och som sagt, ni som inte vill betala, det är helt okej. Det är verkligen helt okej. Jag vet att ni kan hitta andra poddar där ute och lyssna på. Det finns en uppsjö utav liksom poddar på engelska som bryter ner och analyserar matcher och sådär. Så att det är helt okej att lyssna på dem, att gå över till allting som är gratis. Så jag fattar, om det är det beslutet ni tar, så är det är helt okej. Det är verkligen helt okej. Ja, hoppas att den här informationen landade bra. Jag hoppas att ni fick svar på era frågor. Så att om ni skriver till mig och undrar varför, så har ni fått svaret redan. Ja. Jag ska inte fortsätta rabbla om det där. Jag vet att ni många där ute tycker att det är så jävla tråkigt att lyssna på när jag pratar om Patreon och att podden behöver på något sätt generera pengar. Så nu slipper ni, om ni nu har spolat förbi eller inte. Har ni spolat förbi, då har ni missat så här all info, och så kommer ni bli helt chockade nästa vecka när det inte finns någon podd att lyssna på. Så om ni har spolat förbi det jag pratar om här, så kan jag rekommendera att ni kan backa bandet ganska så snabbt, så ni får en möjlighet att lyssna på vad jag har sagt. Yes, vi går vidare. Nu sätter vi igång med UFC 200, eller UFC Fight Night som det så fint heter, 219 Andrade versus Blanchfield. Jag är extremt imponerad av Erin Blanchfield. Alltså, wow, vilken fighter hon är. Det är helt galet. Hon är otroligt, otroligt duktig. Nu vet jag att Andrade tog den här matchen på relativt kort varsel. Men jag undrar om Jessica Andrade såg förbi, om hon såg förbi, varför Erin Blanchfield? Vänta, är hon i två sekunder här, när man ska bara kolla. Där är hon. Just det, precis, hon hade gått upp en viktklass för att fightas där. Ja, så var det, okej. Okay. Därför jag blev lite förvirrad. Erin Blanchfield är... Nej, hon rankade båda. Okej, okay, coolt. Erin Blanchfield var rankad 10 när hon mötte Jessica Andrade som är rankad 3. Hon kommer nu att flyga upp till den platsen. Garanterat så kommer hon att ta den. Men återigen, alltså jag är så ruskigt imponerad av henne i den här matchen. Alltså hon gjorde allting så otroligt bra. Jag ska ta fram fight metric här bara så vi får lite statistik. För den varade i 2 ronder. Sen tar Blanchfield rygg och hon stryper ut Jessica Andrade. Och den här matchen såg egentligen inte ut på något sätt som jag trodde. Jag var fullt medveten om att Erin Blanchfield är väldigt, väldigt duktig. Men jag trodde att Jessica Andrade, som har sett så otroligt bra ut, skulle bli ett tufft test för 23-åringen Blanchfield. Men hennes smeknamn är ju fantastiskt, cold-blooded. Och det var verkligen det hon var. Det var verkligen helt iskallt hur hon gjorde det. Vi kör lite stats då. Då har vi skickade slag från Andrade 143, träffade med 53. 120 för Blanchfield, träffade med 51. Så hon hade lite bättre träffsäkerhet rent procentuellt sett. Om vi kollar sen på nedtagningar, så fick Blanchfield 1 av 3, och sen fick hon den där submissionen, och hon hade ett submission försök hon satte det, och hon hade också en kontrolltid på 1:03. Det här är så spännande med just Blanchfield. Hon har just nu 11 vinster, 2 knock, 4 sub, och en enda förlust, och det är ett domslut, och det var hennes match mot Tracy Cortez. Men då får vi backa till 15 februari 2019, och det var hennes 4:e match som proffs. Det var ett delat domslut som inte gick hennes väg. Men det här var ju bara galet imponerande. Sättet hon liksom sprang igenom Molly McCann och JJ Aldrich innan det. Alltså det är väldigt, väldigt bra. Och att göra så här med Andrade, det om något är ett så kallat statement. Fantastisk prestation. Egentligen allting som vi är vana med att Jessica Andrade brukar kunna få till lyckades hon inte med. Egentligen ingenting alls. Ingenting alls. Och det är där jag undrar, att kan det vara så att Jessica Andrade har sett förbi Erin Blanchfield? Tänkt, hon är ung, hon är relativt ny, hon har sett bra ut, men det är inget problem för mig. Att hon har gått in med en sån inställning. Jag vill inte komma med ursäkter, men kan det vara någonting annat runt omkring? För att om det inte är något av dem, alltså det är en lång paus här för jag vågar knappt säga det, men om det inte är något av dem, och nu tar vi den här kommentaren med ganska många nyper salt, okej, okay. Om det inte är något av dem, så kanske Erin Blanchfield kan bli ett hot mot Shevchenko. Nu är det inte som att det är det jag tror, så, men med tanke på hur lätt hon lyckades besegra Jessica Andrade, så tycker jag verkligen att det är någonting man ska ha i åtanke när hon kliver in mot Shevchenko. Nu är inte Andrade än Shevchenko någonstans. Men den här tjejen kanske visar sig vara ett tuffare test än de andra tjejerna har varit som har mött Shevchenko tidigare. Jag tror nog att Erin Blanchfield ska vara lite försiktig med att så här direkt vilja ha en match mot Shevchenko. För det tror jag kan slå lite fel. Jag skulle nog helst vilja se henne gå i alla fall en match till. alla fall en match till innan hon tar sig an Shevchenko. Nu ska ju Shevchenko möta Alexa Grasso. Det är den 4 mars. Just det, det är ju gud, det är ju bara 2 helger. Just det, hur kunde jag tappa det datumet? Shit. Alltså jag ska bara ta en titt. Om vi tar en titt här nu på rankingen. Om hon nu tar 3:e plats så har hon Manon Fiorot framför sig, Talia Santos. Båda de har en första plats i rankingen. Alexa Grasso rankad 5:a. Vi ska se hur det ser ut Talia Santos. Ja, Talia Santos torskade ju precis mot Shevchenko, så att den har ju svårt att se att den skulle bli av. Manon Fiorot, hon har också gjort en jättebra resa just nu. Har sett extremt bra ut senaste tiden. Jag tror ändå ska bara kolla. 1, 2, 3, 4, 5. Fiorot har just nu 5 stycken vinster i UFC på rad. Och hon är just nu rankad 1:a. Och då kollar vi. Erin Blanchfield har i UFC 1, 2, 3, 4, 5. 5, de har lika många vinster. Uff. Alltså jag säger, fast det kanske är synd ändå. Det kanske är synd att säga att jag skulle vilja se Erin Blanchfield och Fiorot i en titeleliminerare för att få möta Shevchenko. Samtidigt kanske det är synd också, för att här finns 2 väldigt intressanta matcher för Shevchenko. Så UFC kanske gör ett misstag att sätta de här 2 mot varann. Jag kan se hur hon skulle kunna göra det, och jag skulle inte ha någonting emot det. Men samtidigt när jag tänker efter, kanske det är lite synd att göra det, att en av dem ska behöva torska. För det finns en risk att vi hamnar i de här returmötena bara. Sen tror jag ändå att den som förlorar vinner 2 matcher till och får ändå en möjlighet. Men då är den inte lika spännande. Ifall vem som än vinner nu mot, mellan, vi säger nu så här, om Blanchfield och Fiorot möts, den som vinner möter Shevchenko och torskar. Det gör att när den som har förlorat får sin möjlighet, så kommer man nästan bara så här förutsätta att den personen kommer förlora. Men väldigt beroende på hur matchen har gått. Har det varit ett kontroversiellt delat domslut, då är det så här, ja, men den som förlorade matchen kan lätt täcka de luckorna och ändå vinna. Men om det är till exempel avslut rond 1, då sitter man ju inte där och så här, oh, nu har hon vunnit 2 matcher och ska möta Shevchenko, undrar hur mycket hon har förbättrat sen sin förlust mot sin senaste förlust. Det blir lite svårt. Så jag tror att om UFC spelar sina kort här rätt nu, så har de 2 stycken jättespännande matcher till Shevchenko. Och eftersom att Fiorot just nu ändå rankar detta, så bör de få den matchen. Erin Blanchfield skulle lätt kunna möta. Ska vi bara klicka tillbaka här. Det är typ så här. Ja, hon skulle kunna möta Talia Santos kanske. Ingen rolig match för Santos, som precis har torskat. Ja, det är svårt. Jag vet inte riktigt vem hon borde möta, om jag ska vara ärlig. Vi får helt enkelt avvakta och se. Men Erin Blanchfield, ruskigt spännande förmåga i den divisionen. Och hon fyller 24 snart. Hon fyller 24 4 maj. Hon är ung fortfarande. Det är egentligen ingen stress mer än om man vill bli så här en av de yngsta mästarna. Shit, hon gör en grym resa. Hon är otroligt duktig. Jag tror att jag själv såg förbi henne lite. Eller så kanske jag hypade Andrade för mycket. Men Blanchfield har definitivt fått min uppmärksamhet rejält nu. Och jag tror att hon har nog satt hela den divisionen, att de är medvetna om att den här tjejen är duktig. För det är inte många som gör det där mot Jessica Andrade. Inte många alls. Så verkligen, otroligt bra jobbat Erin Blanchfield. Superimponerande prestation. njut av segern, ha inte för bråttom att få en titelchans, utan njut av det här nu, så får vi se sen vad som händer. Okej. Då kommer vi till kvällens co-main. Det var alltså, det här var ju inte ett kort som bjöd på speciellt roliga matcher. Det var väl lite prelims som hade en aning, en underhållning, men annars när det väl kom till huvudkortet så var det var bara huvudmatchen som levererade. Zach Pauga, Jordan Wright, alltså jag vet inte riktigt, det finns inte så mycket att säga. Det var verkligen ingen rolig match överhuvudtaget. Jag tappade fokus ur den ganska många gånger. Jordan klev upp en viktklass, Zach Pauga, eller Paunga sa de hela tiden. Jag vet inte om get uttalas på något speciellt sätt, jag tror han är polynes, så det är väl någon sån form av efternamn, och då kan ju vissa, det som vi läser som ett rent G kan få extremt annorlunda. Så är det för mig till exempel i spanskan. Det är bokstäver som uttalas inte som man kanske vill tro ifall man är från Sverige då. Typ som mitt dubbel L i mitt efternamn vill folk få till Del Valle eller Del Valle, men det är Del Valle, två L uttalas J. Så det är möjligt att han heter Zach Paunga, för de sa Paunga. Så det kanske blir NG på G, att G uttalas som NG. Sak samma i alla fall, ska inte sitta här och prata efternamn hur man uttalar dem korrekt. Inget märkvärdigt. Jag tror inte någon av er klickade på den här podden idag och tänkte, uff, vad ska egentligen Paul säga om co-main? Alltså, det är verkligen det jag vill veta. Vad ska han säga om den? Alltså, hur liksom, vad kan vi MMA-fantaster hämta ifrån den matchen? Vad var det briljansen som vi alla missade som Paul nu ska förklara för oss? Det fanns ingen briljans. Det var en tråkig match bara. Och det tråkiga är att jag kommer säga det om nästa match också. Jättetråkig match. Pogues mot Parisian tyckte jag var supertråkig också. Jag gillar inte att säga så här om matcher, men det var en tråkig match. Det var ingen rolig match. Men vi kommer till en match som var jättekonstig. Och det är Marcin Prochniau mot William Knight. Vad höll William Knight på med i den matchen? Hans ringhörna var jättefrustrerad, och det förstår jag. Han avlossade ingenting. Jag tror... Ska jag gå in här på Fight Metric igen. Ska vi se lite statistik på den här matchen. Där har den. Alltså, det är helt galet. Det här, bara det här första är helt galet. Okej. Okay. William Knight, han ska ha skickat 33. Så här. 33 attempted strikes. Det är under tre ronder. Så innan jag ens går ner och tittar ronderna. Han har alltså ett snitt på ungefär 11 per rond. Ungefär 2 slag per minut. Alltså det är en sån galet låg output. Han har prickat med 8. Så han har inte ens träffat med ett slag i minuten. Han har ungefär ett slag var, vad blir det? 80-90 sekund i princip som han sätter. Ingen kontrolltid, men det hade ingen av dem. Ingen submission-försök, inget takedowns. Eller jo, William Knight hade 3 takedown-försök, ser jag nu. Inga knockdowns. Men sen har vi då, det är 144 skickade från Prochniau, och han träffar med 79. Det är så konstig match där. Det är så otroligt konstig match. Det enda jag satt och sa för mig själv under tredje ronden, det var, kan inte William Knight, alltså tänk att han smeknamn är Nightmare med K också. För han heter ju William Knight, så då blir det ju Nightmare. För er som inte vet, om Knight är riddare, om det är någon som inte vet vad det betyder. Uttalas exakt som natt, Knight. Mardröm, men det blir istället riddardröm. Ordlek där, Nightmare. Alltså det är så... Nej, det är så sjukt. Det jag sa till mig själv under tredje ronden i alla fall, det var, kan inte hans ringhörna slänga in handduken nu? Och alla ni förstår, egentligen behöver jag inte ens förklara varför jag resonerade så, för det har inte att göra med att han blev
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Badad så att de måste kasta in handduken. Men jag skulle vilja att ett team för en gång skulle markera det bara. Här är handduken in. Om du inte fightas, då får inte du vara där inne. Jag tycker att det hade varit en väldigt bra markering att göra. För att du kan ta otroligt mycket skada om du står på det sättet som han gjorde där. Jag vet inte om vi är inne på Joshua Fabialand här, be the shadow, men liksom, han var ingen skugga på något sätt. Han var bara en passiv skugga som stod där och tog träffarna, men gjorde ingenting tillbaka. Han blir som den där slaggubben Bob, som man kan säga. Han var som en slagsäck på ett sätt, men som ändå rörde sig lite. Så jag har ingen aning. Jag är högst intresserad av att höra vad William Knight har gått igenom. Vad var det som gjorde att det låste sig för honom? För att alltså, så här dålig brukar inte William Knight vara. Alltså, William Knight, det är inte som att han är min favoritfighter på långa vägar, men jag menar, killen på 11 vinster har 9 knock. På 5 förluster har han förlorat 2 på knock. Han klev in med 2 förluster i ryggen. Jag vet inte om den här killen var så rädd för att bli av med sitt kontrakt att det bara låste sig totalt. Jättekonstig match. Det går ju inte att säga något egentligen om Prochnia, för han gjorde ju det han gjorde och han gick och sparkade. Jag är nästan mer förvånad att Prochnia inte lyckades vinna TKO via leg kicks, men nu gjorde han inte det. Men mystiken här är ju verkligen William Knight. Alltså, vad var det som hände? Vad var det som hände där inne? Varför agerade han på det sättet? Sen har jag läst att han har fått dödshot och sånt efter den här matchen. Det är ju bara helt sinnessjukt. Ifall du är en sån person som skriver såna grejer till fighters, alltså, sluta titta på MMA. Det där är ju bara helt totalt obefogad, ren idioti. Totalt ren och skär idioti att sitta och mordhota en fighter för att han inte slåss. Det är bara helt galet. Alltså, gillar man att sitta och skicka mordhot på grund av saker, då är man ju bara förlåt, men du är ju bränd i huvudet. Då är du helt slut i huvudet. Så det förtjänar han ju ingenstans alls att få sånt liksom skit, rent sagt. Men ett mysterium vad som händer där inne. Han lär ju 100% bli klippt. Det är ju svårt att säga att UFC kommer vilja behålla honom efter det här. Han förtjänar ju inte en plats i UFC om man liksom, så här, på väg att få sin tredje förlust och går in och gör det här. Alltså, jättekonstigt. Vi får se om vi i framtiden får veta någonting. Men det här var ju verkligen en högst underlig match. Högst underlig match. Sen hade vi matchen mot Alexander Anders Jim Miller. Bra match, det här gillade jag. Det var en fight, det var kul att se ett krig där inne mellan bara två. Jim Miller hade ju svårt att lösa så här gåtan Alex Hernandez, och jag tyckte att Alex Hernandez blev bättre och bättre ju längre matchen gick. Så blev han bara bättre och bättre. Jag tyckte bara att det såg bättre och bättre ut från hans sida, och man kunde se att Jim Miller kom inte fram. Han nådde inte fram, hans timing, jag ska inte säga att den var off, men det var mer att Alex hade hans timing. Alex tajmade honom, det var mer det. Alex tajmade verkligen Jim Miller i princip allt. Jim Miller gick boom, boom och går in. Fortfarande sjukt, alltså en underhållande fight. Alltså jätterolig match. Jag tror det här var en bra vinst för Hernandez. Han klev också in med 2 förluster i ryggen. Avslutad i rond 2 av både Carneiro och Quarantillo. Så han behövde verkligen det här. Vad gäller Jim Miller och hans dröm om att fightas UFC 300, den är kvar. Den är fortfarande där. Han liksom hade ändå 3 vinster i ryggen när han tog den här matchen. Han hade vunnit mot Derek Gonzalez, Nicolas Motta, Darnus Ron. Avslutat alla 3, även rond 2. Och vi närmar oss ju ändå UFC som 300. Jag ska inte säga stormsteg, men det är inte långt kvar. Vad är det? Efter nästa helg, det är 285 som går då. Så det är officiellt 15 matcher kvar. Vi ser. UFC 285, 5 mars. Det är 15 månader kvar. Jag tror att de kommer se till att UFC 300... Alltså om de, ibland händer det att de lägger 2 pay-per-views på en månad. Det kan hända att de gör det ibland, men standard tror jag att det är en varje månad. Sen kan det göra att månaden faller sig på ett sätt så att det blir 2 stycken på en månad. Så jag misstänker väl att UFC 300, ja, det bör bli, det är ju nästa sommar. Alltså det är ju ändå nästa sommar, vi är mars nu. Juni 3... Ja, skulle kunna bli augusti om de inte slänger in en extra för att få UFC 300 mitt på sommaren. Så jag tror att om Jim Miller nu kanske tar en liten paus och fightas kanske inte om en månad direkt eller 2 eller 3, utan nu har han ju inte gått matchen i juli, så han brukar gå i snitt 2 matcher per år. Ja, men det är det han gör. Han fightas 2 matcher per år. Förutom 2020 vart det 3. Ja. Han fightas mellan 2-3 matcher per år. Så att kör han nu en match längre fram på året, typ kanske efter sommaren eller hösten, så tror jag att även om han skulle förlora den, så skulle han bara helt iskallt så här kunna säkert be om en så här, snälla, sätt mig på UFC 300. Låt min sista match bli det. Om det blir min sista match, låt den vara där. Och jag menar, varför skulle UFC neka honom det? Alltså det är ju en, det finns en sån häftig story att dra med att den enda fighten att fightas på UFC 100, 200, 300. Han kommer ju inte fightas på UFC 400. Det tror jag nog att vi alla förstår, men eller ja, i och för sig Jim Miller är väl den som skulle kunna göra det. Men nej, det kan jag väl inte riktigt se att han skulle göra ändå. Men jag tycker det hade varit grymt. Han förtjänar det. Jag tycker definitivt att Jim Miller förtjänar att få fightas på UFC 300. Och skulle han gå dit med 2 förluster i ryggen, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Låt Jim Miller fightas på UFC 300. Han förtjänar det trots att han förlorade helgen. Dana, make it happen. Sen har vi då Nassim Sadikov-matchen mot Evan Elder. Avslutades i 3:e ronden. Tycker Elder gjorde en jättebra match. Konstigt däremot är att Nassim blev kapad ifrån UFC efter den här matchen. Han kom Contender Series-vägen. Nej, vänta. Nej. Vänta nu. Nu tror jag att jag kollar på fel match. Han vann ju. Nej, vänta. Jag kollade på helt fel fighter. Jag tror att det är den här killen som... Alltså, nu vet jag inte vem det var. Men det var ju någon som fightades i helgen som hade suttit och sagt, det spelar ingen roll, jag gjorde det här och det här och hade typ rökt på och festat och ändå vann mina matcher. Jag tror att det var Husseini Askabov som hade lagt ut någon sån tweet. Jag tror det är det. Nu ska vi se. Okej, jag hittar inte det nu. Så nu kan det verkligen vara så att jag blandar ihop fighters totalt. Jag fick för mig att det var han. Men sak samma. Någon fighter blev kuttad. Jag fick för mig att det var Nassim Sadikov. Det kan vara så att det är han. Jag hittar inte det, liksom den posten där jag läste det här. Men jag tyckte ändå att det var en underhållande match. Jag tyckte att det var en bra match och den levererade. Och det är det jag säger, mycket på prelims måste jag ändå säga levererade. Lina Länsberg blev avslutad av Mayra Bueno Silva i rond 2, var 15 sekunder kvar, men man såg, jag tycker det var helt rätt av Lina att klappa i det läget, för alltså hade Silva fått möjlighet att dra mer på det där, då hade Lina dragit på sig en sån sjuk knäskada, vilket är helt onödigt att göra egentligen, vilken del i karriären du än är i, men speciellt i slutfasen så är det bara onödigt att liksom dra ut ett knä liksom på grund av någon idioti där inne. Så att jag tycker det var korrekt av henne att klappa. Bueno Silva gjorde jättebra match. Alltså de här både liksom kroppssparkarna var ju brutala. Hon jobbade mycket kropp. Det var kroppssparkar, det var kroppsslag. Hon hade en bra gameplan. Om man ser till slut, Lina hade svårt att hitta så här. Okej, okay, för hon, man vet också. Då sparkar man till mycket kropp, sänker man händerna och går man huvudet. Och hon var medveten om det. Om man ser hur hon var där, vilket ska jag göra att skydda kroppen? Hon satt igen och igen och igen liksom. Men tyvärr, hon torskade matchen. Supertråkigt att se. Jag vill ju såklart alltid att Lina ska vinna. Men Lina valde nu även att lägga ner. Hon kom ut med en post där hon skriver I am done. Så att hon har nu officiellt slutat med MMA. Jag förstår beslutet. Lina är trots allt, jag ska säga så att det är fel nu. Jag tror att hon ganska nyligen har fyllt 40. Hon fyller 41 snart. 13 mars fyller hon 41. Så hon är inte purung. Hon har precis blivit mamma också. Och jag tycker det är helt rätt. Lina Länsberg har gjort en fantastisk karriär. Alltså hon har gjort en jättebra karriär. Hon kom från thai-boxningen, sadlade om till MMA, gjorde riktigt bra ifrån sig, tog sig hela vägen till UFC, mötte Chris Cyborg den 24 september 2016, blev avslutad i den matchen och det var väl någonting alla trodde. Fick möta Lucille Pudilova en gång till, de hade mötts i Battle of Botnia, en gala som jag var ring announcer för några år sedan, och Battle of Botnia kommer för övrigt att köra där igen, så jag hoppas att vi ses på Battle of Botnia när den galan är i maj. Hon mötte Lucille Pudilova, vann mot henne igen och ja precis, hon vann mot henne en gång till, mötte Aspen Ladd, lite konstig match där som blev bruten lite för tidigt, vann mot Masani, förlorade mot Kuniskaya, vann mot Tony Avenger, Macy Chason, sen hon förlorat mot Sarah McMahon, Paniki Ansad, Carl Rosa och nu senast då Mayra Bueno Silva. Så fullt förståeligt att hon tar det här beslutet, men samtidigt jag tycker att vi ska vara extremt stolta över Lina Länsberg, allt hon har gjort, och definitivt du Lina ska vara jättestolt över din karriär. Alltså du är en sån jävla fantastisk person på många sätt, och det har verkligen varit en stor ära att få lära känna dig liksom, dels genom vår kommentering, men under de här åren också fått lära känna dig som person och inte bara fighten som jag fick äran att kommentera till en början tills jag sen blev min kollega och liksom vän på vägen. Så verkligen med all stolthet och med högt huvud kan du lämna MMA eller lämna MMA-fightingen, för jag är rätt övertygad om att du kommer finnas kvar på MMA-scenen på ett eller annat sätt. Jag vet att det är många tjejer och många killar där ute som ser upp till dig, och nu kan du bara ge tillbaka av all den här visdomen och erfarenheten som du sitter på efter så här många år av fighting. Så ja, det kommer bli väldigt kul att se vad du tar dig an här, och jag är rätt säker på att vi kommer både se dig i ringhörnan och på andra ställen och hjälpa de nya talangerna som ska ta sig fram. Så Lina, jättestort tack för allting. Vidare på kortet hade vi, ska vi se, jag råkade av någon anledning stänga ner fliken där jag hade fightcardet, så jag måste bara ta fram det igen. Allt i realtid här. Jag klipper in till podden. Nu ska vi se. Den matchen jag vill ta upp, jag kommer ta upp tre matcher, jag kommer hoppa över Jamal Emmers och Hussein, men Filippe Lins och Vincent Pro, alltså jag sa ju sist jag spelade in så här, många alltid kritiserar Vincent Pro, han är så dålig, han fattar inte så han kan vara där han var i rankingen och att han, ja. Och den här matchen visade väl det. Nu blev han ju prickad väldigt tidigt. Men han, alltså, Filipe Lind ska ju verkligen ha mycket cred där, alltså, för att han stormade. Han såg att han var riktigt skakad. Han bara gick på och jagade. Och till slut så lyckades han avsluta om Vincent Pro. Fantastiskt jobbat, jättebra. Så Filipe Lins, grymt. Sen har vi AJ Fletcher som satte en ruskigt snygg giljotin mot Temba Gorimbo. Jättebra jobbat av Fletcher. Det var en stor längdskillnad mellan de två. Han visade att en kortare killing kan få det gjort. Och jag vet inte med hela hans... Jag vet inte om ni har sett post-fight-intervjun. Jag tror att han själv var ganska medveten om hur allting lät, för att han började dra sådana referenser. Men det var nog länge sedan jag skrattade så mycket åt en post-fight-intervju. Och jag kommer inte avslöja vad han säger, vad det är han säger, utan titta på det. Gå in på YouTube och sök på CJ Fletcher post-fight-intervju. För det är, alltså, det är så sjukt roligt när han börjar prata om hur en... Det handlar inte om längden. Det är egentligen det han snackar om. Det handlar inte om hur lång man är, vilken längd man har. Utan man får jobbet gjort. Jätteroligt. Som sagt, jag vet inte om han var medveten själv om det här var något han hade tänkt på. Den här killen verkar ha en... Antingen så är han bara helt omedveten jätterolig. Men om det var medvetet så är det ju bara ännu roligare. För då har han ju verkligen en komikers själ i sig. Så AJ Fletcher... Bra jobbat och bra post-fight-intervju. Riktigt, riktigt bra. Första matchen. Clayton Fletcher mot Juan Camilo Ronderos. Clayton Fletcher. Shit, jag kan säga så här. Han har bara gått... Det här var hans första match. Det är det. Jag har inte sett honom i Contender Series. Det är därför jag inte kände till honom. Jag har inte sett honom i Contender Series. Men han hade gått 6 stycken matcher. Han hade avslutat alla motståndare utom en. Han är 26 år gammal. Den här killen är bra. Så Clayton Carpenter är riktigt, riktigt bra. Jag har varit superimponerad av honom. Allt ifrån transitions, hur han... Alltså det var så mycket som hände i den matchen att jag minns typ inte ens och vet inte ens riktigt hur jag ska påbörja förklara det. Men jag tyckte att den här coola killen bjöd på någon form av skola i MMA där inne. Och jag tycker att den här matchen är verkligen väl värd att titta på. Den är bara 3 minuter och 13 sekunder. Men kolla allting som hände. Hur han löste problem och hur han till sist tog sig till avslutet. Clayton Carpenter. Den här killen tror jag kan bli ett problem för flygviktsdivisionen. Och det är fantastiskt att se den här typen av tillskott i UFC. För Clayton Carpenter är, han är bra. Nu ska vi bara se att han fortsätter att repetera de här grejerna så att det inte bara är en sån här one and done, att han kommer in och är lite one hit wonder, men levererar han igen på det här sättet, för det här var inte bara så här, han fick honom med en träff eller han fick en nedtagning och släpp ut han, utan det var en lång serie av moment där den här killen visade på en solid uppfattning om MMA, ett högt fight IQ plus mer, så att ta er en titt på Clayton Carpenter, för den här killen gjorde exceptionellt bra ifrån sig. Jag är högst imponerad av honom under det här mötet. Jag kommer bara att göra en snabbaste genomgången egentligen utav det som händer nu till helgen. Dels har vi FCR. Det kommer jag inte prata om idag, utan det kommer jag prata om imorgon i MMA-podden timmen, så kommer vi prata om helgens FCR-gala. För alla er som är i Stockholm, har möjlighet att gå på FCR, gå och kolla på FCR, stötta verkligen en av Sveriges fetaste organisationer när de kommer till Stockholm. Det här är ett team som jobbar stenhårt för att bygga den här plattformen för unga talanger som får en möjlighet att gå sina matcher. Så stötta dem verkligen. Gå och kolla. Om ni känner att ni inte vill stötta mig med Patreon, gå i alla fall och kolla på FCR. Lägg era pengar där så är ni i alla fall med och stötta svenska MMA på ett sätt. Det behövs verkligen. Och FCR krigar verkligen på stenhårt just nu. De vill leverera många galor på ett år och de gör ett exceptionellt jobb. Allt ifrån hur galorna arrangeras, hur produktionen ser ut. De bara lyfter sig flera steg varje gång. Så att är ni i Stockholm, ha möjligheten, se den. Om ni är, de här, om ni är sådana som älskar att åka och kolla på MMA, då tar jag den för givet att ni redan har bokat era biljetter och allting, och att ni kommer infinna er på plats. Och er talar inte till. Jag talar till som tvekar. Gå och se den här galan. Jag kommer vara där, jag kommer kolla på den, och det ska bli otroligt roligt. Men samma kväll så har vi då ytterligare en fight night, nummer 220 i ordningen. Det är Krylov versus Spann. Och vi ska se nu, ska ta en titt på Krylov versus Spann. Co-main event, Andre Muniz mot Brendan Allen. Vi har Augusto Sakai mot Dontell Mays. Sen har vi Tatiana Suarez mot Montana De La Rosa, en match som jag ser fram emot jättemycket. Mike Malott mot Joan Laineses. Jasmin Yasudas Vicious mot Gabriela Fernandez Hermogenes. Så har vi Jordan Lewitt som är tillbaka efter sin förlust mot Paddy Pimblett. Och så har vi Ode Osborne, Charles Johnson, Joe Solecki, Carl Denon, Rafael Alves. Ja, ni har ett gäng till i alla fall under kortet, men jag kommer bara gå igenom två matcher på det här kortet. Vi börjar med Nikita Krylov då. 30 år gammal, 29 vinster, 12 och 15 sub, 2 domslut, förlorar 9 gånger M1 och 6 stycken sub. Har 2 förluster i ryggen, men så här, han har inte 2 förluster i ryggen, han har 2 vinster i ryggen, och innan det hade han 2 förluster i ryggen. Det var Magomed Ankalaev och Paul Craig. Efter det vann han mot Alexander Gustafsson, slog ut honom 1-0-7 första ronden, sen vann han ett enhälligt omslut mot Volkan Ozdemir. Ryan Spann i sin tur har 21 vinster, 6 knock, 12 sub, 3 domslut, 7 förluster, 3 knock och 2 avslut. Han har 2 vinster i ryggen, Kutelaba, Dominic Reyes. Reyes slog han ut 1-20 i första ronden. Innan det förlorade han mot Anthony Smith. Alltså, jag är lite kluven till den här matchen. Jag tycker att så här, Ryan Spann har gånger då han ser väldigt bra ut, och sen finns typ då Johnny Walker och Anthony Smith-matchen när man är så här, fast när han är inte så bra, då får man det här påminnelsen, han är inte så bra. Men sen ser vi honom mot Kutelaba och Reyes, och ser vi så här, fast jo, han är bra, men jag är fortfarande kluven till Spann. Jag tycker det är alltid kul att se honom fightas, för man vet att det blir oftast avslut på ett eller annat sätt. Men sen har vi Krylov då, som såg sjukt bra ut mot Alex. Så kanske inte riktigt lika bra ut mot Volkan Ozdemir. Han vann den matchen. Ingen snack om den saken. Men nu går jag bara från att så här, avsluta Alexander Gustafsson på en minut till att gå domslut mot Volkan Ozdemir. Jag tror att ni fattar varför jag kanske inte blev tvärimponerad. Jag blev imponerad på det tidigare mötet som jag nämnt, men den andra inte riktigt lika mycket. Spann däremot, han liksom fixar avsluten. Han har en split mot Sam Alvey, vilket är ju helt galet egentligen att han har, men han har en split mot Sam Alvey. Jag vet inte, alltså ska jag bara slänga ut ett namn ur hatten sådär, då kommer jag nog säga, jag tror ändå att Ryan Spann vinner mot Nikita Krylov, men som sagt, nu är det här är singla slant för mig just nu, så att jag kommer sticka ut hakan och säga Spann, men jag säger det inte med mycket självsäkerhet. Här är däremot någonting som är intressant. Tatiana Suarez är tillbaka. Hon har inte gått match sedan juni 2019. Det är nästan 4 år borta. Nu minns inte jag vad det är hon har haft för sjukdom, men jag vill minnas, jag har att det är någon form av cancer som hon har varit beroende bort. Jag kan ha snurrat till där, men det finns en väldigt konkret anledning till varför hon har varit borta väldigt länge, och det är det. Hon lider av någonting, vet jag. Jag kommer inte ihåg vad det heter bara. Hon har varit tvungen att fixa till det eller opereras och sådär. Och det var lite oklart, tror jag, även om hon skulle komma tillbaka överhuvudtaget. Hon är obesegrad, hon har 8 vinster, 2 knock, 3 sub. 3 gånger har hon fått vinna ett omslut. Hon möter Montana De La Rosa, 12 vinster, 1 och 8 sub, 7 stycken förluster, 1 och 1 sub och 5 domslut. Hon har just nu förlust i ryggen mot Macy Barber i april förra året, så det är nästan ett år sedan hon fightades. Innan det vann hon mot Ariane Lipski. Alltså så här, hade den här matchen varit bokad och Tatiana Suarez, vi leker nu bara, vi backar i tiden så här. Den här matchen var det bokad till Tatiana Suarez. Det är inte haft ett 4-års uppehåll. Då hade jag sagt att Tatiana Suarez vinner. Inget problem. Montana de Rosas record är lite svajigt. Jag menar 12 vinster, 7 förluster och en oavgjord. Det är ändå på 20 matcher. Så hör ni, hon har 12 vinster på 20 matcher. Det är inte den bästa fördelningen. Mot en tjej som istället på och sina 8 matcher har aldrig, aldrig egentligen mött på ett problem. Hon har vunnit alla sina matcher. Det största problemet hon har haft är egentligen att hon har behövt gå tiden ut. Och det betyder inte att det är ett problem, men det är egentligen det största problemet hon har råkat ut för, att hon inte avslutat tre av sina motståndare. Så sett ur det perspektivet så vill jag bara säga att Tatiana Suarez tar det. Men sen kommer vi in på det här. Fyra års uppehåll. Tatiana Suarez var 28 när hon gick match i UFC senast. Hon är 32. Alla kliver in i sin prime olika tider i livet. Men om det var så att hon var i sin prime då kan det vara lite farligt att lämna och vara borta i 4 år. Nu är det lite oklart hur mycket hon har tränat under de här 4 åren. Vad har hon egentligen gjort? Vad hon sysselsatt sig med? Jag tror att hon har varit aktiv på ett eller annat sätt. Men hur påverkade hon varit så här, sjukdom, operationer och hela det händelseförloppet då? Montana de Rosa, hon har fightats. Hon har kört på rejält under den här tiden. Hon har gått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 stycken matcher. Hon är går på de 4 åren som...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Suarez var borta. Suarez har ju varit hyllad som en titelutmanare, kanske till och med framtida champ. Många såg henne som ett stort hot mot den som höll titeln. Och att hon kan mycket väl bli den som går in och tar den. Nu får vi se. Det här är verkligen en sån här... Nu får vi se hur påverkad hon blir av att ha varit borta. Jag kan verkligen se ett scenario där hon går in och i princip springer igenom Montana de la Rosa. Men jag vill vara lite försiktig med att säga sånt när en person har varit borta från fighting i... Eller från att fightas... liksom på riktigt på 4 år. Då vill jag nog vara lite försiktig med att slänga med de typen av förutspå matchen på det sättet. Det ska bli jätteintressant att se henne nu. Hon kommer tillbaka till Tatiana Suarez. Det ska bli ruskigt spännande och jag tror att alla har typ ögonen. Den här matchen är en sån där, var är Tatiana nu? Var är hon nu? Är hon lika bra som när hon lämnade? Vi vill veta. Det är det som är den stora frågan här. Så vi får se. Jag kan definitivt se ett scenario där Montana de la Rosa vinner av Suarez. Ringrost, varit borta från gamet länge, glömt lite hur det känns och var där inne. Och ringrost kommer in, det nervositet igen, 4 år borta, oh där är nervigt, var det så här det kändes? Ja. Svårt. Väldigt svårt. Så vi får se. Må bästa kvinna vinna. Det är nog inte så mycket mer vi kan säga än så. Det här är väl de matcherna som jag känner att jag på något sätt vill gå igenom lite grann. Jag kommer också, det finns ju matcher såklart som jag kommer ha ögonen på. Till exempel av en debutant, Victor Martinez, som har 13 vinster, 8 knock, 5 domslut, 4 förluster, 2 via sub, som tar sig an Jordan Lewitt. Lewitt såg vi ju senast då mot Paddy Pimblett. Förlorade mot honom i juli förra året. Rear Naked Choke i round 2. Lewitt är en speciell karaktär men underhållande att titta på. Så det är en match som jag ser fram emot. Ode Osborne ser jag också fram emot. Mot Charles Johnson. Ska bli spännande. Ska vi se. Ode Osborne förlorade senast mot Tyson Nam. Blev utslagen av honom. Innan det har han gjort bra ifrån sig. Charles Johnson, Energy, 2 vinster i ryggen. Shalga Zumagulov och Jimmy Flick. Där har vi det. Det är det vi har att se fram emot den här helgen vad gäller UFC. Och sen så kommer vi att snacka mer om FCR imorgon. MMA-podden timmen när vi kör loss på den. Så ska det bli kul att kolla in den galan. Jag vill avsluta med att tacka mina patrons, de så kallade champs som jag har döpt om det till nu. Producenter på tier 3 på Patreon, det är David Gissler. Vi har Fredrik, vi har även Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jesper Källner, John Magnusson, Jörgen Fläckerud, vi har Roger, vi har Simon Svan. Wow, jag har till och med missat att det är så många som har uppgraderat sig till den här tien. Ni var väldigt många. Tack så jättemycket för det. Stort, stort, stort tack för att ni stöttar podden på det här sättet. Och ni som är patrons på den här tien, ni vet att ni kommer inte behöva ändra på någonting. Ni kommer få exakt den podden som ni har lyssnat på i flera år. Ni kommer kunna fortsätta lyssna på den på exakt samma sätt. Så stort tack till er. Och till alla er som spolade förbi det i början, backa, lyssna. Väldigt viktig information om vad som händer med MMA-podden i framtiden. Med det sagt så vill jag tacka er alla som har lyssnat så här långt. Tack så jättemycket för att ni har varit med på den här resan. Om ni inte väljer att fortsätta lyssna på avsnitten framöver, jag fattar och det är helt okej. Ni som stannar, ni som blir kvar, häng med för det kommer att bli en riktigt rolig resa framöver. Tack för den här gången. Hej då.